Ja, hejsan. Här kommer en novell jag skrev för ett tag sedan. Och jag läser i alla fall de första kapitlen så får ni se om ni blir nyfikna att höra fortsättningen. Den heter Två agendor. Och varför jag gör det? Det kanske man inte förstår förrän senare. Men så här börjar i alla fall. Början av slutet heter första kapitlet. Jag vaknar i baksätet på bilen, torkar bort imman från rutan och tittar ut. Vi är tillbaka. Han har lurat mig, den jäveln. Dörrarna är stängda och han är inte kvar i bilen. Jag reser mig sakta upp och känner hur stel jag har blivit i nacken. Jag kollar runt i bilen. Fan, nycklarna sitter inte kvar i tändningslåset och alla CD-skivorna är borta. Jag går ut ur bilen och hoppas att jag ska få syn på honom. Men icke då. Så här står jag nu igen, ensam på parkeringen och stirrar på den stängda grillkiosken i Anderstorp City. Jag öppnar förardörren och börjar leta efter bilnyckeln, men hittar jag inte. Hur mycket är klockan egentligen? Åh, 5:20 på morgonkulan. Det är svinkallt, mörkt och alldeles tyst ute. Varför vaknade jag inte då den jäveln stannade till och drog iväg, tro? Ja, det var väl för att jag är så jäkla trött förstås. Det här var den första natten jag har sovit på 2 dygn. Och då är det ju typiskt att någon jävel ska lura av med bilnycklarna och sno mina skivor. Jag undrar om han har aning om vad som finns på de där CD-skivorna i alla fall. I alla fall en av dem. Troligen inte. Han verkar ju inte så vaken. Och det är klart, vem fan kan misstänka att Metallicas svarta skivkonvolut skulle innehålla en CD med i princip hela historien från Astras forskningsprojekt om att medicinera bort cancerogena celler. Det hela var ju egentligen helt sjukt. Sånt här händer ju bara i billiga amerikanska filmer. Och nu också i värsta verkligheten i Småland med mig sittande mitt i smeten. Kapitel 2. Uppbrottet. Jag hade för 2 dagar sedan suttit och snackat med min arbetskompis Ove på Astra i ett litet rum strax innan det skulle vara ett extra projektmöte där varenda kotte i projektet var inkallade. Ja, det var väl inte första gången som det hände, men det var något skumt med Ove. Han hade verkligen sett allvarlig ut då han prompt ville snacka enskilt med mig. Dessutom så hade han dragit mig till ett rum nere vid gymmet som jag tror bara användes av städarna som någon form av lager för toapapper, tvål och andra förbrukningspryttlar. Jag trodde att Ove drev med mig, men han såg så himla allvarlig ut så det kunde knappast vara något skämt. Varför i hela friden skulle han ha in mig i det där rummet, tänkte jag. Ja, nu gick det hela så fort att jag inte hann göra så många djuplodande analyser innan han plötsligt började yla en massa osammanhängande fraser. Fan, det går åt helvete med CFT. Jag har inte följt processen och nu har jag tappat greppet. Och jag vet inte fan hur jag ska få ihop det här. Nu är den där jävla Börje Hansson från Socialstyrelsen på väg hit till projektmötet. Och han har med sig ett par skumma snubbar från WHO. Och du måste för fan prångla ut hela specen för hur virusvektorerna läggs till under DNA-manipulationen. Och ja, fan, allt håller på att förloras. Det är för fan 12 års forskning som håller på att gå åt helvete. Fattar du inte? Kapitel 3. Genombrottet. CFT var ett projekt som vi bägge jobbade med. CFT, ja, det var det namn som Ove hade hittat på. Cancer Fear Treatment. Ja, det låter ju skrämmande och nu satt Ove och såg helt vettskrämd ut. Det var smått ironiskt. För drygt 12 år sedan så hade just Ove som hade jobbat med olika cellgiftsprodukter i några år pluggat in en kurs i genmanipulering. Han hade då blivit så inspirerad och faktiskt nästan blivit helt maniskt övertygad att det måste vara möjligt att få existerande cellgifter att bli både mycket effektivare och möjliga att styra så att endast vissa celler angrips. Det gällde bara att få cytostatikan att inte bara döda de befintliga cancercellerna utan att få dem att skapa sina egna celldödare innan de dog. Det vill säga att vända på förloppet så att tumörens fortsatta utveckling letade upp celler av samma sort och dödade dem. Ove hade redan efter 3 år faktiskt löst det hela rent teoretiskt, men det funkade inte riktigt hela vägen i praktiken. Vi körde tester på grisar och möss och cytostatikan letade verkligen upp de rätta cancercellerna, där cellkärnorna programmerades om så att den fortsatta celldelningen resulterade i nya celldöda celler. Men cellerna dog inte, utan tumören fortsatte att växa, men nu som en celldödare tumör. Ja, det blev helt enkelt en annan form av cancer, som växte än fortare än den ursprungliga cancerformen. Plötsligt en dag, då det kändes som om det aldrig skulle hittas en förklaring till varför cellerna inte dog, så låg gris 298 på undersökningsbordet. Ja, vi hade övergett att ge grisar och möss en personliga namn som vi gjorde från början. För det var inte bara svårt att komma på nya namn, utan det blev en för nära relation till djuren. Så nu satte vi bara ett löpnummer på djuren. Då blev det lite lättare att hålla mer distans till dem. Ja, 298. Fasen, det är ju över 300 grisar som vi först har gett cancer för att sen försöka bota dem. Och vi misslyckas hela tiden. Varför funkar inte teorierna? När jag satt där och gjorde mina rutinmässiga mätningar så blev jag plötsligt biten av 298. Det var liksom droppen på den långa dagens ständiga bottennapp. Och jag blev så jävla arg så jag skrek allt vad jag kunde på den stackars fastspända grisen som låg där med en växande cancersvulst på undersökningsbordet. Grisen blev vettskrämd och låg och skriande med en stirrande blick under några sekunder. Jag kände mig förstås illa till mods för att ha skrämt den stackaren, så jag klappade honom på halsen och bad om ursäkt. Och då jag tog honom på halsen så kände jag på den cancerknöl som jag just hade undersökt och han bet mig. Och jag blev liksom förstenad för ett ögonblick. Och sen började jag känna igen och började genast mäta på tumören. Den hade banne med minskat i storlek på bara några sekunder. Jag blev otroligt förvånad och mätte om tumören. Och sen kollade jag på de mätvärden jag precis innan hade lagt in i GRIS 298-journalen. Visst hade tumören minskat. Mätningen precis innan jag blev biten visade en 7,1 cm tvärs över tumören. Och nu var den bara 6,6 cm. Jag kan inte ha missat en halv centimeter. Jag kollade på klockan, 6:45 på kvällen. Jag måste snacka med Ove, tänkte jag. Så jag ringde honom genast. Men svara då. Hur seg kan man få vara? Efter några signaler så svarade han och undrade vad som stod på. Jag berättade att 298-ans tumör hade minskat. Och Ove, som antagligen satt och käkade, slutade smaska i luren och började ställa en massa frågor. Han körde alla basic-frågorna som... Första april, är det inte första april eller vadå? Är du säker? Är du nykter? Har du mätt fel? Och han slutade inte förrän jag formligen skrek i luren att det tar med fan är bombsäkert. Då blev han tyst och sa bara, jag kommer. En knapp halvtimme senare kom Ove infarande på labbet. Själv hade jag ställt mig vid vår whiteboard och börjat lista hela behandlingen av 298. Hur gammal var 298 då han fick cancern? Vilken ras var det? Fanns det några avvikelser i hans DNA? Hur hade cancern utvecklats? Vilka virus hade vi manipulerat cytotoxin med? Och så vidare. Ovan satte sig ner utan att ta av sig skinnstället. Ja, det var ju bra att han hade kommit ihåg att ta på sig skinnstället innan han brände till jobbet med motkyrkan. Ove, han började mata på med frågor. Först i linje med vad jag själv hade påbörjat. Vi satt där som i Dr. House och haglade frågor och svar. Först efter ett tag ställde vi oss frågan om hur stor tumören var nu, nästan en timme efter jag hade ringt. Att vi inte hade tänkt på det, vilka amatörer! Vi gick över till grisen som nu låg och sov, fortfarande fastspänd på britsen, stackars krake. Han var nu bara en bortglömd container för huvudrollsinnehavaren, tumören. Vi mätte tumören och såg att den inte hade minskat något mer, utan precis som de senaste hundratals tumörerna åter börjat växa. Den var nu 6,7 cm. Jag började tvivla på mina egna mätningar, men Ove kunde ju bekräfta att den var i alla fall mindre än vad den hade varit dagen innan, då han själv hade mätt upp den. Vi hade gjort någon form av genombrott, men vi visste inte bara vad det var. Ove fortsatte att ställa en massa frågor om vad som hade varit annorlunda. Hade 298 fått någon ny mat? Hade han varit hungrig? Hade jag spelat någon musik? Och då först så kom jag ihåg att han hade ju bitit mig. Och jag hade skrikit på grisen så att han såg skräckslagen ut. Jaha, Det kanske har något att göra med att kombinera cytostatika med adrenalin eller något annat som stimuleras i samband med denna situation. Nu tändes nytt hopp. Och vi började genast behandla 298 på olika vis för att återskapa de förutsättningar som en typisk skräckupplevelse resulterar i. Ja, det var olika doser av adrenalin, blodtryckshöjningar och allt vad vi kunde komma på. Inte ett skit hände med tumören, förutom att den fortsatte att växa. Klockan var nu tidig morgon och både jag, Ove och framförallt 298 såg ut som svettiga, rufsiga tokar. Plötsligt insåg vi att vi var alldeles för trötta för att jobba vidare. Ove satte sig bredvid 298 och klappade honom på skinkan och sa: "Vi kan i alla fall skicka dig till England." "Vad fan menar du med det då?" sa jag trött. "Ja, då blir jag i alla fall handpigg", sa Ove med sitt skeva leende. Jag orkar inte ens med och kommentera det. Utan klappade 298 och ledde ut honom till stallarna och gav honom en rejäl portion käk och nytt fräscht vatten. Jag hade faktiskt riktigt dåligt samvete för stackaren som måste haft en riktig helvetesnatt. De närmaste veckorna konsulterade vi både kollegor och externa kontakter för att få uppslag på hur vi skulle kunna sätta in en behandling som skulle kunna få kroppen att sättas i skräcktillstånd. Vi fick en massa uppslag, men det visade sig att vi faktiskt redan hade utsatt grisen för dessa behandlingar. Det var faktiskt inte förrän jag satt och snackade hemma hos brorsan där hans femåriga son satt som jag kom vidare. Vi hade snackat om vad jag hade gjort på jobbet och jag försökte förklara vad jag höll på med den stackars grisen. Ja, jag ville ju inte framstå som värsta djurplågaren, så jag sa bara att vi försökte komma på ett bra sätt att skrämma en gris utan att skada den. Brorsans grabb sa bara: "Ja, men visa en bild på stora stygga vargen för grisen, vet jag." Jag kände bara att hakan hängde fånigt vidöppen och jag svarade lite frånvarande efter ett tag: "Det tror jag inte en gris blir rädd av." Men jag tänkte ju förstås att det var fasligt vad vi alltid ska krångla till det. Varför inte bara skrämma upp grisen istället för att hitta receptet på blodvärden, hormoner, blodtryck och allt annat? Så nästa dag på jobbet så satte jag in en ny cytostatikabehandling och mätte upp tumören som nu var 14,2 cm. Sen gjorde både jag och Ove allt vi kunde för att skrämma upp 298. Vi lyckades riktigt bra genom att plötsligt skrika allt vad vi kunde under några sekunder. Stackars grisen var riktigt rädd under en kort period och vi lugnade ner honom samtidigt som vi gjorde en ny mätning. Yes! Tumören hade krympt ner till 13,3 cm. Det var ju fantastiskt. På 3 sekunder hade den krympt nästan 1 cm. Det var helt enkelt ofattbart hur snabbt som befintliga cancerceller blev reducerade. Med hjälp av ultraljudskamera kunde vi i realtid se hur tumören minskade i storlek med cirka 2% per sekund. Så i teorin skulle en behandling på en knapp minut kunna bota en cancer. Vi hade dock ett problem. Det var omöjligt att få grisen att vara i detta skräcktillstånd så länge. Vi kunde bara repetera vår skrämseltaktik i ett fåtal gånger då 298 snabbt blev kortvarigt rädd och till slut inte rädd alls när vi hoppade och skrek på honom. Vi provade dock behandlingen på andra grisar och det fungerade på motsvarande vis. Mössen var dock mycket svårare att skrämma, så där kunde vi inte påvisa någon effekt. Vi försökte ta blodprov, blodtryck och alla möjliga prover på grisar i skräck, men vi fick aldrig några mätbara skillnader i det som vi kunde mäta på. Det måste vara något annat som fick kroppens celler att reagera på detta vis. En koppling till det mentala tillstånd kanske som utlöste celldöden. Ja, det är som snacket det här med att bli gråhårig över en natt om man har stora problem. Ja, hur tar vi oss vidare nu då, tänkte vi. Vi var ju så otroligt nära att lösa hela den enorma problematiken med den ökade cancern, som nu snart är den vanligaste dödsorsaken i världen. Vi måste komma på ett sätt att verkligen sätta skräck i cancerdrabbade tillräckligt länge för att hela cancern ska elimineras. Nu är det inte biologi eller kemi längre. Vi behövde en ny kompetens i vårt lilla projekt. Ove och jag, vi började dokumentera av oss och alla våra resultat för att få större anslag av ledningen och en möjlighet att bredda projektet med flera människor med annan kompetens för att göra snabbare framsteg. Efter åtskilliga veckor av jobb med pedagogiska beskrivningar på vad vi hade upptäckt och vad vi hade kvar, var vi redo att gå till företagsledningen. Om vi fick med oss ledningen skulle Astra kunna presentera en världssensation. Ja, det var ju ta mig tusan ett klockrent Nobelpris. För att inte tala om vilka enorma pengar som skulle genereras till Astra. Helt enligt våra planer svalde ledningen våra planer med hull och hår. Jag hade aldrig sett något liknande. VD:n satt i sin snurrskinnfåtölj och roterade som värsta centrifugen. Han såg verkligen ut som ett barn på julafton och ropade: "Ja, ett nytt vänsterprassel!" Jag vände mig mot Ove med frågande blick. Ove han förklarade snabbt att projektet som hade tagit fram Losec gick under namnet vänsterprasslet. Då var det nämligen många som förstörde sina äktenskap då man forskade fram omeprazolet som är den aktiva substansen i Losec. Ja, självklart så startades det upp ett mer omfattande projekt och ledningsgruppen såg verkligen potentialen med denna upptäckt och beordrade största sekretess kring detta projekt. Det räckte inte med den allmänna sekretessreglerna som gäller för Astra utan det var nya papper att skriva på och samtliga medarbetare blev utsatta för både omfattande kontroller och ingående samtal om vikten av att inte sprida någon information till någon som inte var med i projektet. Vi fick ett eget slutet datanät som inte ens var kopplat till intranätet i företaget. Ja, säkerheten var helt enkelt rigorös. Sen så jobbade vi på. Från början var det ganska likt det sätt som jag och Ove hade jobbat på innan. Men ju fler personer som kom in i projektet, ju omständigare blev det. Och jag och Ove kom mer och mer ifrån varandra i det vardagliga jobbet. Jag höll ihop försöken med att hitta sätt att skrämma djur. Och det var både zoologer och psykologer anställda i projektet nu. Och den mer fantasifulla behandlingen efter den andra avlöste varandra. Men det var marginella framgångar. Som ett alternativ till skräckbehandlingarna forskade jag även vidare med att modifiera genmanipuleringen av cytostatikan för att komma ifrån kopplingen till att skrämma livet ur patienterna. Men det var svårt att hitta en DNA-förändring som kunde kompensera för denna aspekt, då vi egentligen inte ens visste vad som hände rent vetenskapligt. Ove och jag, vi såg som sagt mindre och mindre av varandra. Han var även borta vissa perioder utan att vilja prata om vad han hade gjort då vi samlades för att rapportera av progressen i projektet. Ja, det här var de tre första kapitlerna. Så fortsättningen, den får man antingen läsa i novell eller se om det blir en fortsättning här så småningom. Ha det så bra, hej hej!